Ja, det var ju fint folk. I alla fall. Så var väl pigan ute. Var väl en lördag kväll och pigan var väl ute på dans.
Och pappa tar och släpper in grisen i pigans rum. Stänger in grisen i pigans rum. Och så la han sig i buskan utanför och tittade när pigan kom hem. Och öppnade dörren och grisen hade ju farit runt. Kan du tänka dig så ut där inne?
Ja men gud.
Och hon skrek och viftade och for, och grisen for åt alla håll och kant. Nu tyckte han var jävligt roligt. Det är en sån sak kan han göra. Tyckte han var skitkul.
Det var inte ett dugg kul.
Eller var det kanske?
Han tyckte det. En annan gång så gick han med sin son och stängsla.
Mm.
Sådana eltråd. Mm. Och då var det stolpar och så var det sådana här porslinsgrejer. Och så snurrar man och så gick man till nästa och så snurrar man. Och i ena som var en sån här apparat som man slog på. Mm. Och Gustav han gick med hela den här runt halsen så här.
Mm.
Hängde då. Och så gick han och så snurrade han. Och när han gick halvväg så här, då sätter pappa på elen.
Ja men det är inte kul.
Nej, det
var vi på gränsen. Ungerstans. Det blev det ungerstans. Och han skrattade. Han sa att det var inte farligt.
Nej, men jag förstår att han inte fick bo i hus. För han inte fick ärva någonting heller. För han inte fått göra någonting heller. För det här är rent elakt. Jag tar nästan illa upp bara jag hör det.
Han tyckte det var hemskt roligt. Han skrattade och han skrattade. Och det var som en stor jävla nystan. Samma på.
Grisen, lite kul.
Han kanske, det kanske var en skräda. Han kanske hade velat gjort det, jag vet inte. Men han berättade.
I alla fall så flyttade jag ner från Umeå. Åsa flyttade in från Jämtland. Och vi träffades i Sundsvall. Och vi gifte oss.
Mm.
Och så när vi hade gift oss, då var ju bröllopsfotografi.
Mm.
Och sen skulle man skicka tackkort till alla. Och vi skrev ju en massa kuvert som är små då med alla adresser på. Men vi var ju ganska fattiga så vi sparade ju. Så att ett kort som skulle till den här Gustav eller som
bodde
tvärs över gatan där och hade egen brevlåda där. Det sparade ju ett frimärke och lägger brevet direkt i brevlådan. Så vi skulle bara de tömma.
Mm.
Ja, vi åkte iväg och så fixade vi det här efter bröllopet och allting. Och sen efter ungefär en vecka eller två veckor så jag hade spelat bowling ganska mycket i Umeå tävlingsmässigt och var hyfsat tvåa på DM och sådär så jag var skaplig. Och så ska jag börja spela, då för jag nyss flyttade ner, ska jag börja spela i Sundsvall. Och jag var och spelade, för det var helt annat tempo på skruven på banorna. Så jag kunde inte alls spela, så jag var skitdeppig på allting, att det gick så jävla dåligt. Då säger brevbäraren till mig så här.
Brevbäraren, visst
inte som brevbäraren. Han killen brevbäraren mig så här, hör du sen, är du nygift? Jag sa, märks det på spelet? Nej, sa han, jag är brevbärare. Och jag tror att det ligger ett litet brev som du har skickat iväg. Som du inte har lagt porto på, så ligger kvar på posten.
Alltså, vi hade stoppat hade han, brevet i
brevlådan. Då hade han tittat på det här tackbrevet med våra porträtt på. Och det var inget frimärke på. Så det hamnade på en plats där det var icke frankerat. Och det låg det här brevet med vårt porträtt på. Och så han kände han igen mig på bowlinghallen. Så jag fick ju gå på posten då och fixa ut det och skicka det.
Vi hade ju tänkt att vi skulle stoppa det i deras brevlåda.
Mm.
Som en bondpost.
Mm.
Men hamnade då i vanliga postbrevlådan. Så gick vi till. Och där fanns det ju ingen frimärke på.
Nej.
Och ingen adress heller. Det stod ju säkert bara Gustav och Evelie eller något sånt där. För vi hade ju brevlådan bredvid varandra på vägen. Så på det sättet så.
Han kände igen mig på ansiktet. Och jag tänkte, vad fan, spela så jävla dåligt så du ser att jag är nygift.
Och sen på vår bröllopsdag. Fullt med folk i detta lilla Östern. Och herregud. Och jag var ju med på fotografen. Då blev ju frissan och blev ju fixad och donad. Och sen skulle vi till fotograf. Jag kommer inte ihåg. I alla fall så visade sig att när det skulle vi hade han inga hängslen. Byxorna.
Mm.
Och då var
han hyrfrack alltså.
Ja, hyrfrack. Fanns inga hängslen. Vad gör man? Ja, pappa hade hängslen. Så han, Leif fick ta hans hängslen och pappa åkte iväg. Och pappa han åkte, det var ju dörr, det var ju stängt. Han åkte i Trelén.
Handlan.
2 kilometer. Och så, han fick ett av sig sina hängslen och gav pappa hängslen för att han skulle kunna gå på bröllop. Så var det liksom på land. Alltså,
mm.
Han trodde kanske att han kunde köpa, men han hade ju hängslen. Så. Men du får ta mina säger det handlar. Och så fick pappa hängslen så fick han gå på bröllop.
Mm.
Det här är roliga grejer.
Ja.
Jag vet inte hur mycket jag ska älta om sådana här dumma saker, men i alla fall ska vi ju säga det. När det lyste för oss, den förgift, att det var ju produder på den tiden, det skulle vara en lysning och alla som hade liksom protester mot att det här skulle ske i äktenskapet så fick de komma då och säga, då fick vi lysningspresent av en kvinna som var Evas väninna då, Elvira hette hon. En glaskål, jättefin glaskål, säkert jävligt dyr egentligen, för de frågan fick vi lysningspresent av. Och så gick det ju en vecka och så gick det en vecka, sen skulle bröllopet ske. Och det skedde ju, och sen hade vi vår bröllopshistoria ute i Matfors på ett gästgivrekord. Vi hade bestämt att vi skulle ha en väldigt snäll
gäst. Det var bara släktingar.
För det var bara släktingar, och så min chef på jobbet, och så var det någon bekant, Göran Törngren, som var med, fotbollskompis, och det var mycket.
Men
då hade vi den. Och den här kvinnan Elvira, hon ville ju komma på bröllopet och hon blev inte bjuden då. Och så när vi kommer då till det här pensionatet i Matfors där vi skulle ha bröllopsmiddag, då sitter damen på balkongen där och har beställt in middag. Så sitter vi där ute i långbord så här runt hela gästsalen. Tittar vi, var kanske 30 personer, vad vet jag. Sitter hon ensam på balkongen.
Jag hade en kompis.
Han kompis med. Sitter hon där och käkar. Och han tror jag beställt det med samma meny som vi. Och så efter ett tag så var det ju, kom ju nog servitris så att Åsa skulle gå dit. Och jag försökte stoppa henne.
Jag fick ju gå ut
och prata. Men då gick jag ut och pratade med henne.
Hon ville ju se mig.
Ja. Och sen var ju festen över.
Ja, det var ju.
Så gick det 2 veckor. Så fick vi en hälsning via
Eva. Hon kom hem. Kom hem till oss. Gästarna.
Och så ville hon ha tillbaka den här glasskålen. För det hade visat sig vara en släktig nog som kunde ge bort den.
Och tog tillbaka
den. Tog tillbaka den i sitt.
Fy fan. Vad häftigt. Den där tanten var ju speciell. När man gick i friskolan på den tiden så var man ju inakkorderad. Ulla var ju inakkorderad hos den här Elvira.
Jaha, okej.
Okay. Och sen skulle jag ju vara 11 år. Och börja friskola. Skulle jag ju också inakkordera. Så då skulle jag, hade jag fått en inakkordering. Men den var liksom inte riktigt klar. Så att jag skulle måste bo provisoriskt. Och då bodde jag hos den här Elvira.
Var det en sjuksköterska?
Nej.
Nej, var det hon som undersökte?
Fullsyster var hon.
Ja,
ungefär.
Men vad som var
undersökt? Det var ett nytt ord.
Ja, fullsyster. I alla fall så flyttade jag in där. Och då bodde jag i ett rum. Jag var 11 år, tänker. Och det var ett stort rum. Och där bodde en annan tjej. Som var säkert 17 år. Och jag. Så på
kvällen.
Nej, det kommer jag inte ihåg. Kvällen hade hon killar och kompisar som satt där. Och där fick jag sitta som 11-åring och vänta tills alla hade gått och lagt sig innan jag kunde gå och lägga mig på att dö.
Men därför blev det som var kvällspigg.
Mm.
Hemskt. Och sen flyttade jag därifrån. Jag vet så väl en gång sen. Men sen var ju... Det var en gång hade jag... Ibland var det väldigt bra för att när jag var äldre då hade jag varit på dans i stan då och var besvärd att ta sig hem. Då fick hon ju ligga över och sen... Han är en nyckel. Kom, jag såg det. Han var så fruktansvärt sjuk. Alltså.
Sjuk?
Sjuk. Hon var så sjuk.
Vem?
Elvira.
Jaha,
fel sjuk. Det fattar väl inte jag. Hon var sjuk.
Ja,
så vi skulle ju ringa efter ambulans.
Jaha, det var
ingen. Hon höll ju på galen. Alltså. Jag fick fatta ju långt senare. Hon var fel sjuk. Alltså.
Jaha.
Och jag hade ju tänkt att ringa flambulans. Så var ju jättesjuk. Mm. Alltså.
Det har jag ingen av
dem. Nej, det har jag aldrig berättat.
Men det måste jag så komma. Robert var ju jävligt överens om vilken jävla dragat. Ja. Så det nådde jag min svärfars innersta hjärta.
Ja. Men där kom jag aldrig. Jag var väl 5, 16 och 16, 17 år. 16, 16. Det var på den tiden man gick på skoldans. Och så skulle jag ju ligga över och sen. Ja. Och jag fattar inte att hon var fin och sjuk, utan för mig var det bara inget. Mm. Så jävla sjuk var hon, alltså jag var 16 år, det var bara ambulansen gällde. Men det fick jag ju inte. Så fet jävlig kärring jävel.
Tänk när ni sitter om 35 år och ska prata om det här, vilka historier ni har haft med. Så har ni tänkt på att det är en annan tid vi lever i, det har varit lite mer provisoriskt.
Ja. Lite mer provisoriskt.
Ja. Ja. Inte så mycket värre saker att berätta.
Ja, kör igång.
Nej, men det, det var inte så jävla märkbart på den tiden.
När man fattar ju liksom inte fattar jag. Hon var full när jag var 16. Jag hade ju knappt sett en full människa.
Nej, det fanns inte så mycket tv att se full.
Nej, det var ju ingen som drack sprit hemma. Ja, pappa drack ju sprit. Men han drack ju... Det var ju roligt han drack. Som sagt så hade han ju alla yrken som fanns. Dessutom så klippte han ju och raka folk.
Jaha, barbera.
Så på helg, lördag då kom ju då folk och så satt de ju. Då satt ju pappa i en stol ute. Och så knöt han en handduk runt halsen på honom. Och så satt han 75-an så här. I stolen så här. Allt på golvet. Och så fick de ju en 75-an sprit. Och så klippte. Eller så kom de in. Han hade alltid, drack inte mycket, men det var ju hände. Han satte aldrig flaskan på bordet. Aldrig någonsin. Satt alltid på golvet. Han satte den på golvet. Det var väl liksom, man skulle inte visa.
Nej.
Han satte den på golvet. Men det var inte ofta. Jag har aldrig sett min pappa berusa till exempel. Aldrig någonsin. Aldrig mamma heller.
Nej, jag bara drack inte på det.
Nej, inte alls.
Ja.
Vilken rolig det är. Ja. Så är det.
Ja, har vi varit med något roligt någon gång? Det var bara eländes.
Ja, det är det man kommer ihåg.
Och så kan det var det man kommer ihåg.
Det var ju förskräckligt, men det är ju roligt efteråt när man bara tänker efter. Herregud, hur kunde man vara så idiotisk? Har man gjort så idiotiska saker som man har förträngt också. Faktiskt. Mm. Men jag kommer ändå ihåg. Du har säkert gjort ni med. Du har säkert gjort grejer som jag har förträngt. Men jag kommer inte ihåg dem nu.
Nej, precis.
Jag kommer eftersom ihåg dem av 20 år. Så, men kommer ihåg ju... när vi gjorde det och det eller när detta hände.
De kommer ju inte igen för de är, riktigt, för de är roliga. Så man kan skratta åt dem.
Nej, precis. Man berättar dem ju inte innan.
För massor av de här sakerna var ju katastrofer hur man, hur man tyckte.
Så att, ja, 3 kronor och sen får knalla hem 3 mil. Det var en katastrof.
Ja,
det var mitt i vinter.
Det har jag heller aldrig hört förut.
Nej.
Var det före devalveringen? Nej, men det
är... Jag tycker väl när man berättar om det nu, men då...
Mitt
i vintern.
Ja. Vi måste göra research på Eva och hennes...
Så hemskt, va? Men det, hon, det har berättat om för många gånger. Hon var väl så förvannad på honom, så hon inte kunde slå ihjäl. Hon sa 3 kronor, det kanske var...
Va? Det är inte stor roll hur mycket
det var. Nej, men det var hon fick 3 kronor och bussfan gick.
Ja.
Och sen gick han iväg och sen fick hon gå.
Det är klart, hade det varit 3 000 då hade hon kunnat köpt sin taxiresa.
Ja, men
då,
ja.
Han.
Och sen kan man ju säga att
hade kunnat köpt
logistiken hade hon kunnat sagt vänta med bussen. Hon ska ha...
Ja.
Bussen väntar ju alltid. Mamma, vi får vänta med det och in och handla, sa hon ju alltid där nere mitt emot posten. Och så skutade hon in och handla. Mm. Och jag satt som på nålen och åker i bussen. Hon sitter ju där. Kan vi komma, människa?
Mm.
Men då fick hon gå. Vet du, hon sa att det var månljus. Det var säkert jävligt kallt.
Ja, men det är väl enda chansen där att det var månljus.
Hon hade inte kunnat hitta hem.
Precis.
Men hon berättade en annan grej som hon betalade månljus. Och det var när hon jobbade i Avaträsk. Det är en bondby naturligtvis uppe
i Västerbotten.
Ja. Och där var hon ensam lärare naturligtvis i skolhus. Det var ju bara så. Men då var det ju då kanske 3 kilometer. Det var ju ofta så. En annan skola. Och där var ju en lärare, en förskollärare. Så då brukade ju skida till varandra. Och hade inte vet vad de gjorde. Men i alla fall så hälsade
de. De åkte skidor.
Så hade vi hälsat på den där läraren där borta. Och det gjorde hon när det var mörkt. För det skulle väl inte uppmärksammas. Och sen åkte hon hem. Och när hon var nästan hemma vid skolan. Då får hon se. Hon tror hon sa 5. Eller 3. Det kanske var 3. Vi säger 3 då. 3 schäferhundar. Som går efter varandra så här. Så hon stannade. Och de var säkert inte mer än som 5 meter ifrån mig. Och det var ju månljus som såg dem jävligt klart. 3 stycken schäferhundar. Och hon började, jag tänkte, men vem är det som har schäferhundar här? För alla hade ju såna här stövare och lapphundar och allt. Ja, men det var ju inte märkt. Hon åkte ju hem och skidade iväg hem och så. Vi kom ju satt i katedern på morgonen och kom. Fröken, kom. Vargen har gått här. Och det är någon som har åkt skidor över vargspåret.
Det, nej. Det är inte jag.
Så de hade ju, de skulle ju ut och visa det. Så de fick följa mig ut och visa det.
Kunde man följa spåren fram till skolhuset också då?
Ja, det berättar inte historien, men så berättar hon i alla fall. Hon hade sett en, jag sa, tänkt att, men vem har varg? Vem har chefer? Kul.
Hon måste också ha fått höra ganska många bra spökhistorier om hon har flyttat runt som...
Det upplevde jag har ju varit med själv i spöka. Absolut. Det jag kan svära vid.
Vart då?
Hemma i Östarna.
I ett sånt där skolhus?
Nej, där vi bodde sen. På det var så här. Att det var ju då när pappa höll på att reparera det här Östarna som vi kallade
det
för.
Ja, det var det. Ja.
Och då bodde vi i Bjärmen och så åkte vi fram och tillbaka. Mamma var ju lärare som på våren åkte vi och bodde i Östarna. Med pianot. Och släpa allt i piano varje gång. Och så på hösten åkte vi tillbaka med piano.
Tåligt piano.
Ja. I alla fall, det var ju då. Det var ju till exempel... Och det var, hur var det? Det var ju, om vi säger att det här är huset. Så kom man in här. Och så var det liksom en smal hall här. Och så var det ett kök här. Och så var det ett litet rum här. Och så var det ett ganska stort rum här. Och det här stora rummet, det var liksom bara bråte. För det hade vi inte gjort någonting åt. Det var. Så när man kom in så gick man åt det hållet. Man gick in, annars gick man ju så här i köket. Och det var ju som vi hade sladdar, lampan hängde i sladdar och sånt där. Det var ju, ja. Och det var ju, jag var på hösten. Jag var nu bara där nere och kanske var något lov eller något. Så det var ju absolut korsvart. Så vi satt och spelade kort. Pappa, mamma och jag vid köksbordet i det här rummet här. Och medan vi sitter där och spelar det där kortet så öppnas ytterdörren. Vi hörde allihopa. Och så säger vi, men vem kommer nu så här sent? Ja, så vi liksom väntade på att det skulle komma in. Man knackar ju aldrig på det. Utan man bara gick. Men så här, det kom ju folk och gick bang, kanske 3 steg. Och så hörde vi, ding. Och det hållet.
Men det var inte en korridor, det såg ni inte så här.
Jo,
så här. Ja, det var ingen.
Så gick de här 3 stegen hit.
Men ni såg ingen?
Nej, det, vi satt ju här. Här var ju dörr. Gick in här. Här var det bara bråte. Det var ett rum som inte användes överhuvudtaget. Men kom in här, skulle ha gått hit.
Mm.
Kom in här och gå 1, 2, 3. 1, 2, 3. Öppna den där, stänger den där. Sen blir det tyst.
Mm.
Och vi bara, jag glömmer det aldrig. Bara titta på varandra.
Mm.
För vi förväntade oss att den här som kom utifrån skulle komma till köksdörren.
Ja,
man knackar ju inte, man kommer ju bara in.
Mm.
Pappa var modig. Jag hade någon ficklampa. Han gick i alla fall in. Och gick in i det här rummet.
Mm.
Och gick runt och lyset fanns inte i käften. Och jag kan svära vid mitt liv att vi hörde det alla tre.
Mm.
Och det var så tydligt, de här stegen. Och den och det där. Vi började ju för om den där stegen liksom försvann åt det här hållet.
Mm.
Och så öppnas den här dörren och så stängdes den
dörren. Och då fanns liksom ingen dörr
det fanns ingen dörr.
Kanske var någon som hade drabbats av Robert Schömklund som tog revansch.
Ja, det fanns ingen där i alla fall. Det fanns ingen. Många gånger jag har hört det så vet jag många gånger när jag var ensam. Jag tyckte att jag ville inte vara ensam i det här huset.
Men
det hände aldrig något. Nej, det hände inget. Men en annan gång, då var jag ensam. Och vi hade grusgård. Och det var någon som skulle komma. Så kom den där personen. Man hörde ju hur den gick i gruset då.
Mm.
Det hör man ju ganska väl. Men det kom ingen. Kvart 20 minuter senare kom personen. Men jag hörde personen den kom. Innan den kom.
Mm.
Helt klart. Och det visade sig att jag vet inte, men det fanns en kvinna som heter Kvastmaja som lånade det här huset. Det var i före vår tid. Och band kvastar och sålde på torget. Det är den huset på det.
Mm.
Och dessutom så for hon runt på kyrkogården och städade åt folk.
Mm.
Och så. Och jag bytte och gjorde fint. Och så då hade hon berättade det för mig. Jag var hemma och så tvättade. Bla. Ja, i alla fall hon har ju själv berättat det för mig.
Mm.
Då hade hon i alla fall varit på kyrkogården och fixade det där vatten. Och så stod det väldigt mycket fina krukor.
Mm.
Där vi vid kranen så tog hem ett par krukor. Tyckte det var lite synd att kasta de där krukorna.
Mm.
Så hon tog hem de där krukorna och så planterade hon blommor i dem. Och satte dem i fönstret. Det var jättefint. Men så berättade hon på natten hon vaknade att det var ett jävla liv. Krukorna slog mot varandra så här. Så hon slängde ut kuken. Sen blev det tyst.
Mm.
Mm. Kvastmaja. Det finns ett om Kvastmaja.
Kvastmaja.
Men vi kallar honom för Kvastmaja i alla fall. Mm. Och ibland kom hon och efteråt när vi hade flyttat in där. Då kom och hjälpte oss att tvätta och sådär. Men vi hade ju en backe som inte var denna världen i år. Jag kommer ihåg backen i år.
Ja.
Dit drog ju mamma tvätten.
Så brant var det inte.
Var det inte så brant?
Från huset?
Ja.
Till Sällåsår.
Va?
Till Sällåsår.
Ja.
Ja. Den lutade upp det hållet.
Luta? Jag tyckte det var skitbrant. Det fanns två vägar. En dit och en dit. Det var två.
Ja. Ja.
Och dit skulle man dra tvätten då. Så kokade mamma den lute i en stor gryta ner. Och så sköljde man i och. Det var lite spännande för ån gick ju så här och så var det basranden var här och det här var tvättstranden var här. Så tvättade man där i grytan och så sköljde man då här. Så tappade man dem. När det släppte något handduk. Då fick man kuta som fasen hit bort för att fånga upp den där som var på nästan. Mm. Och nästan liksom så här. Man gjorde det nästan medvetet ibland. Om jag hinner nu och hämta upp den där. Det var lite spännande, och det var lite roligt. Hon mm. såg inte så där. Mm.
Ja. Stod där och tvätta.
Mm. Okay. Och sen skulle man öppna allt upp det där. Det var inte så himla roligt.
Mm. Ja, det håller vi ut. Tänk vad ni gör det bra, ni ungdomar som kommer till en värld som har löst av oss som har kämpat så in i helvete med tätt som har flyttat iväg och spöken som har sprungit och bussar som inte har väntat. Och kommer det till en tillagad tillvaro och bara allting är perfekt.
Tvättmaskiner och Ghostbusters.
Ja, jag tror ju på de här, jag tror på de här väsenen. Jag tror på dem. Mm. Mamma berättade också om bodde här i Nora heter det. Och så var
hon... Måste finnas flera Nora?
Ja, det är utanför Sundsvall.
Ja, det är...
Tre mil utanför Sundsvall. Mm. Och då hade hon slöjd. Ja, någon mil. Och det var ju bara går. Hon har fast ingen, hon kunde ju inte sakna. Så hon gick dit. Och så gick, det var ju, nu är på kvällen, jag får säga att hon slöjde med klockan 3-4, då var det kolsvart. Mm. Skulle vi hem. Och så berättade, och det var så mörkt så berättade hon. Och så helt plötsligt så, jag tror inte på det här, men i alla fall berättade hon, gick där efter dikeskanten. Så fick hon se ett ljus i diket. Och så var det en liten tomte som gick med lykta, berättade hon. Och som följde henne hela vägen. Ända tills hon svängde in på skolgården och försvann.
Mm. Det är tomtenissar i varje tjurkik. Min mamma har sagt att det är tomtenissar överallt jämt. Mm. Men så att man är snäll. Så får man ingen plats.
Nej. Och en annan gång var det så att vi bodde ju där vid skolhuset. Och då bodde vi ju... Ja, det var lite lustigt. Vi hade ett kök. Kök här. Och så hade vi en sovrum här. Och här var skolsal så man kunde gå ifrån kök, ifrån sovrummet. Vi hade bara kök och rum. Mm. Man kunde gå från rummet in i skolsalen. Det var ju nära till skolan.
Mm. Mm.
Och sen var det då, jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen var det en korridor här och sen var det en trapp upp på vindan. Och upp på vindan så fanns det en liten sovalkov. Och av någon anledning så sov vi där på sommaren. I den där alkoven, den trappan. Det var nästan som en sommarstuga på något sätt. Mm. Ja. Och då var pappa med faktiskt. Och sen var här lite saker att vissa helger i månaden så hade man kyrka. Så var skolsalen kyrksal.
Mm, mm.
Och då fanns ett stort skåp här på den här sidan, kommer jag väl ihåg. Och där inne hade man den här, heter det, kyrkan. Den runden som är framför kyrkan. Ja, jag kommer ihåg vad det heter. Och den var i tre delar. Och den var i det här skåpet. Så tog man ut de tre och så satte man dem här.
Mm.
Och så satte man, flyttade man undan stolarna och så var det
bänkarna.
Så flyttade man ut bänkarna och så var det kyrka.
Mm.
Ja, och det var ju märkligt. Det var liksom, hände ju gång på gång. Prästen kom och det var kyrka där. Det var inte så mycket folk. I alla fall en kväll så sov vi där uppe. Och så var det någon som var så jäkla törstig så det fanns ingen vatten. Så pappa skulle gå ner och hämta vatten. Och det enklaste var jag gå ner för trappan och gå igenom skolsalen och in till köket så här då.
Mm.
Istället för att gå runt så här.
Mm.
Jag gjorde det. Och så kom han tillbaka. Jag glömmer aldrig. Alltså, han var alldeles blek. Han var kom in. Sa inte ett ord. Jag glömmer aldrig hur han såg ut. Han kunde inte hitta på. Tänker jag nu. Alldeles bläck. Och så satt han sig på sängkanten. Han hade ingen vatten med sig heller. Hade han inte fått med sig. Och så jag bara, är jag sjuk? Mitt mamma sa, är jag sjuk? Är det fel? Ah, så att länge. Till slut berättade han. När han kom ner. Och går in i skolsalen. Så sitter det radvis begummer. Med svarta
hattar.
är sådana här sjalar på.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg om det var den här koren, det tror jag. Men de sitter där i alla fall. Och han bara, här bara stanna. Så vände han när han gick upp.
Ja.
Då berättade han. Gissa om han sov gott.
Någonsin.
Det kan ju vara dröm.
Ja, men han var ju nere. Han kom ju, jag kommer så väl ihåg att vi tvingade honom ner och hämtade vatten när han kom ut. Ja, ska jag kommer så väl min på att hur han såg ut. Han var liksom nästan vit i ansiktet. Mm. Så här, riktigt. Ja, han var lite obehagligt.
Men hur sov du sen när du där?
Eller kom jag att, ja, jag sov jag var ju barn. Jag var ju barn. Ja. Men jag kommer ihåg det. Jag var ju 5. Jag kommer ihåg sen jag var 4 år. Mycket. Mm.
Av månsken och reflexer.
Ja, visst. Fantasier, visst. Men
det var lite för svårt för att smälta.
Mm. Och Mina, hon som var hon, bredvid där vi bodde, fanns en som hette Mina. Hon var ju, åh, är rolig. Hon var vaktmästare. Det var ju vi, hon som bodde. Men hon berättade mycket, men kom inte ihåg. Men hon var ju rolig på det sättet. Vi var där en gång och så fyllde hon. Höll hon på att leta efter någonting i en byrålåda. Och så låg det en massa kuvert där inne i byrån. Men vad är det här då, säger mamma. Ja, det är pengar. Det låg en 10 och 5 och 10 och 5. Ja. Varför har du det? Jo, det här fick jag när jag fyllde år. Så nu, när de här så hade de skrivit namn på varje kuvert. Så nu vet jag att när Gustafsson fyller år, då får han ju, då har jag ju 5 här, så då får Gustafsson 5 kronor i födelsedagspresent.
Vad dumt att sätta sprätt på den där och sätta sig i skuld.
Och så skrev hon namn på hon hade fått och så betalade hon tillbaka när de filmade. Men det var ju ingen dramatik, men det var ju en rolig grej. Det var ju en rolig grej. Hon bodde i ett rum. Hon hade en alkohol. Och vi hade ju kök och rum då. Det var ganska stort kök och stort rum. Jag var där och tittade nu. Nu har de slagit ut väggen med några rummet i skolan. Där har de den här sån här lokal. Huset finns kvar.
Mm.
Det var ju där Peder kom också.
Mm.
Jag skrek. Det kom. Ja, det kom. Ja, det kom in. Jaha. Ja, Gud himmel.
Min far får berätta också. Spökhistorien.
Mm.
Men det är tantresk, han måste ha varit en spökhistoria där.
Ja, min farmor Charlotta Evelinda Olofsson.
Men jag har hört en berättelse
som jag satt hemma hos många gånger på kväll. Hon var ju änka och bodde i det här huset som var bredvid och där vi bodde. Jag satt jättemycket och sen hon berättade fenomenala historier om sitt liv och sin tro på olika saker och det här med farfar, han blev skjuten, han var postkörd och allting, så in i helvete mycket intressant, kul, trevliga grejer. Så jag har ju, förmodligen så tror jag att det var det som grundlade hem mitt intresse för sådana här saker, vilket ju blev mitt jobb sen. Men jag tänker att jag inte bandade anteckningar och allt, det var för jävligt. Hon hade varit med om så
mycket. Tänk om han hade haft pappa på band när han berättade de här historierna.
Ja.
Otroligt.
Mm.
Farsan, han var ju inte ett dugg. Alltså, han var ju en person som levde med fötterna på jorden och jobbade med yxan i handen. Och så han var ju aldrig inblandad i hans spökhistorier. Men sen, alltså, hans mamma då, Charlotta, min farmor, hon berättar ju så himla mycket. Och jag fattar inte att jag inte. Men nu fattar jag ju saker som jag inte fattade tidigare förut också.
Men jag vet ju nästan. Jag har ju alltid, det är ju än idag. Innan jag kastar ut hett vatten. Så ska jag flytta på det.
Mm.
Mm. Och jag hinner aldrig undan.
Nej. Jag jämför det med vättarna. Vättarna. Jag säger än idag, jag slänger inte ut helt vatten än idag utan att flytta på det.
Mm.
Och då råkar man illa ut. En annan historia. Pappa körde ju då brudfolk. Han hade ju som sagt alla yrken som fanns. Och så körde han ju brudfolk till kyrkan. Var det väl? I alla fall så kom de till en bro. Och hästarna bara vägrade gå. De kom inte.
Vem körde?
Pappa.
Robert från hästen.
Ja, han körde det. Han körde det. Ja, det var innan han körde tanks. Han körde allt. Han körde det där i alla fall. Han berättade det här. Jag vet, det här tror jag inte något på. Men i alla fall så körde och så blev det då tvärstopp. Och det gick inte att få hästen över bron. Och då upptäckte han så småningom att det satt tusentals rättar, småfolk, på hästen, på hästarna. Så de var kanske inte gå över. Och då sa han någonting också, så här, flytta på er eller något sånt där, sa han idag. Och då gjorde de det och då kan han köra. Mm. Men det tror jag är en skröna, det tror jag någonting jag hittar på. Mm. Alltså det där av jag har fått det här att jag inte kastar. Men pappa sa att flytta på det, sa han när han slängde ut. Men vi hade ingen vass, ingen avlopp. Mm. Utan flytta på det, sa han. Så det lärde jag mig. Flytta på det. Jag säger det. Ja, jag slänger inte ut en hing. Bara på att flytta på det.
Och det gör vi i stugan i Hälsingland.
Ja, jag
slänger mig.
Men du vet bara hur man gjorde, man kastar bara ut. Men jag gör det aldrig.
Men det är ju konstigt då att nu har vi ju levt, vi säger våra
generationer, ja,
Åsas liksom. Pappa,
ja.
Min farmor, många andra människor också, upplevt det här som att det var så mycket spökeri.
Mm.
Ingenting har ändrats. Men nu tar vi vid då nästa generation som är Åsa, jag i det här fallet. Mm. Då till. Vi ser ju alla spöken.
Och jag har gjort det.
Ja,
och
jag har gjort det. Du är lite grann gränsfall där då. Men,
för jag har gjort det flera gånger.
Ja,
flera gånger har jag gjort det.
Det har jag gjort. Men ändå så har det försvunnit ur folks upplevelseschema att sånt här händer.
Ja, det är mer och mer, absolut.
Ja, det måste betyda att antingen drar de här krafterna sig tillbaka på grund av att vi blir mindre mottagliga.
Mm.
Eller också har vi som...
Eller så är de här platserna borta. Där det fanns de här konstiga...
Det är, och sen tror jag också att man blir mindre mottaglig.
Som är Östan och den här gamla huset där. Och det var... Jag kan ju garantera... Alltså, om någon säger att jag inbillar mig så säger jag aldrig...
När de kom in genom dörren.
Det fanns inte en chans. Alltså, det har jag... Det är så många som har sagt att det var si, det var så, det var hit och dit.
Mm.
Men alltså, det var... Men vi la ifrån oss kortleken. Mm. Det var en lördag och på något sätt så skulle man... Eller kanske var söndag till och med.
Mm.
Och då skulle man inte spela kort.
Så på något sätt som drog in.
Men när vi satt hemma och satt i källaren och vi hörde en jävla smäll i trappan.
Mm.
Inte tänkte vi på att det var spöken. Nej. Utan vi trodde det var pannan som hade spruckit. Eller något som hade igång.
Ja.
Vi tänkte ju i mer realistiska former.
Ja,
vi tänkte ju aldrig på att det var ett spöke. Men det smal lika förbannat.
Mm. Men vi hör ju inte steg som går.
Nej, men
om vi
hör några mystiska ljud.
Tänk om vi skulle sitta i källaren och så skulle det plinga i dörren. För den plingar ju alltid. Mm. Och så skulle man höra steg som går in. Och så skulle de gå in genom köket och så skulle de öppna altandörren.
Mm.
Och hemma hos oss?
Ja, tänk om vi ska göra det.
Men hur gammalt är huset?
Ja, det är
45, 60.
Tänk om du skulle göra det. Man skulle inte gå ut, man skulle gå in i sovrummet. Jag skulle fan inte gå in i sovrummet. Alltså, den saken är klar.
Man måste ju gå dit och kolla, tänk om det är en tjuv eller en luffare eller en knarkare som har gått in och lagt sig.
Man tänker ju aldrig på att det är något konstigt, utan det måste ju vara någon.
Ja, men då skulle man ju ringa polisen
nästan.
Det första man gör det är att man lär sig att låsa dörren när man är i källaren.
Exakt vad det är, man låser alltid dörren.
Och då blir det fan så mycket mer otäckt om någon kommer in.
Ja, men då vet man, då har man ju mindre alternativ.
Ja.
Då
behöver man inte se så hemma välvilligt på det här, och att det är... ett fönster som blåser igen. Utan då vet man att det är ett starkt läge.
Men kan man göra så vi sover med dörren öppen ibland. Olåst.
Ja, men det har vi slutat med.
Ja.
Jag tror inte vi har gjort det
på ett liv. Men i Abnasberg så sover vi med dörren så här mycket öppen en gång också. Så mycket liv var det min trappuppgång.
Nej, alltså, på tal om öppen. Jag har ju varit med sån där grej i Hässelby också. Det var bland det värsta jag var med. Jag kommer hem en dag. Två grejer. Jag kommer hem en dag och dörren står vidöppen. I Hässelby, där vi bor. Så jag vet att jag tog i alla fall en golfklubb av den. Det måste jag haft dem inomhus. Och så smög. Vad modig jag var. Men då visade sig att det hade glömt. Han hade gått ut, glömt nycklarna, gått in och hämtat nycklarna och glömt att stänga där. Sen har vi stått där hela jävla dagen.
Den är öppen. Nej, jag är inte förvånad om jag säger så.
Öppen. Helt öppen.
Men sen, jag är inte förvånad.
Sen en annan gång.
Jag är förvånad över att det här är så sällan tydligen påmint för mig, så jag har ingen aning om det.
Jag brydde väl inte om att berätta för det var ju så fånigt.
Ofta så står det så här, bilen typ på med dörren öppen och nycklarna i hela natten. Det är ingen som har tagit.
Hur som helst. Jag vet att jag tog den och smög ner för trappan. Hur modig var jag egentligen? Jag gjorde det. Personen fanns ju inte där uppe, så att personen måste jag vara där nere. Jag bara klipper till. Men det var ju så. Det insåg jag. Nästa gång kom jag hem. Då höll jag nästan på att dö. Då kom jag hem. Och så på kroken bredvid entrén så hänger en människa. Det hänger en människa. I alla fall. Ja, för mig var det en människa. Huvudet såg jag ju inte, men det hängde en människa. Armar, hela bålen och benen. Åh, vad stor man var i helvete. Det är också på att bryta ihop. Det hängde. Ja, men till slut så insåg jag bara. Då var det en sån här kroppsstrumpa. I sån här svagt vit rosa färgad som hängde på en galge som vinden hade fyllt. Så att det såg ut som det hängde en människa, så det var helt vindfylld med armar och ben och helt tjock som hängde på på trappen. Men då höll jag också på att coola av alltså. Och det var också ditt fel. Det var ju enkelt.
Inget som helst minne.
Nej, det var ju inte med.
Och de här två har jag ingen aning.
Nej, jag har inte ens.
Men alltså, om dörren står öppen en hel dag. Eller bildörren är öppen. Med nycklarna här och var. Alltså, att ni inte haft inbrott är faktiskt ett under.
Men det är för att det är öppet.
Ja, det var det jag som går in med dörren. Inte en chef
går in med dörren i vidöppen. Men det var nästan värre när dörren stod öppen och jag kom ut.
Men jag har haft känslan jättemånga gånger i Rörbrandsberg att det har varit någon inne. Men det tror jag att han som lämnar hyrorna går in i lägenheten. Det är jag nästan helt säker på.
Var ligger jag in då?
De påstår inte dem, utan de tar det genom brevinkastet.
Men du har aldrig varit hemma på dagarna?
Nej, aldrig. Men jag har haft flera gånger känslan att någon har varit här hemma när jag kommer hem. Flera gånger att det känns fel.
Är det då när vin har kommit?
Det har jag tänkt på det två gånger. Då har vin kommit. Men inte annars. Tog med stunden innan. Säkert tror jag att de går in och kollar. Eller bara tar sitt varv. Eller bara går runt och tittar och ser hur det ser ut.
Det tror jag. Inte så roligt heller. Men ingen på dörren först då, så att de vet att ingen är hemma.
Säkert. När kommer han med hyran då? Är samma tid då?
Ja, han kommer ju var tredje månad.
Vilken tid på månaden?
Tar du hyran tredje månad?
Jag får en av vi med tre så att talonger på.
Men vilken jävla chansning ändå. För tänk om du, eller om någon av alla av alla som jag precis nej men dels på, det att först. De någon ligger jo men ligger hemma
säker på först.
Men eller att man kommer hem precis när man har knallat in det. Och av alla lägenheter och alla men månader som han går och lämnar det så borde det vara
ingenting någon som... Jag sa, ingenting är förändrat, men jag har bara känslan av att någon har varit i lägenheten. Det har jag haft flera gånger.
Bra tips. Gör som jag gjorde när jag var ute med 3 kronor. Där det var risk för attentat på hotellrummet när man var ledare. Med vattenkanner uppe på dörren och sådär lite olika ner. Sätt ett litet tejp. När det är den här tiden du pratar om.
Mm. Ja.
Då har du en tejp.
Är den bruten så har den alltså.
Och det ser ju han aldrig om man
är. Nej, nej.
James Bond satt ett hårstrå.
Det gjorde jag hur många gånger som helst. När jag var ute på resor. Jag visste ju att. Och det var ju practical jokes i överallt egentligen. Och det gällde ju att få hjälp. Och så Max var ledare. Och så att det var ju jättekoll på det där.
Mm.
Och jag ska berätta om ett practical joke. Det fanns en domare som hette Kjell Grandin. Som var en coming man inom hockeyförbundet. Och han avbröt sin karriär på grund av att han inte hade tid. Men han var på väg upp i högsta serien på alla sätt. Men sen så la han av. Och så blev han, jobbade han i hockeyförbundet. Och så fick han uppdrag att vara överledare på Vikingarnas turné till Sankt Petersburg som det hette på den tiden. Och det var ju, Vikarna var ju laget in, B-landslaget kan man säga. Och han var ju med då. Det var ju mycket bjudningar och representation som det alltid är på när det är. Så han var ute och härjade på nätterna och kom hem sent på nätterna. Och laget tyckte ju inte att det var så jävla kul. Så tredje eller fjärde eller sjunde natten när det här hade pågått. Mm. Då käkade de middag allihopa. Och så gick de in på hans mugg och så sket de allihopa. Så det var en stor jävla hög. Så att från ringen och upp så var det en alptopp. Och så gick de och la sig. Så kom man hem 2 på natten direkt från en barrunda tillsammans med en annan jävla ledarkollega. Och upptäckte att han skulle nattpinka. Sådär. Han fick ringa receptionen och få hjälp och de skulle få ta upp hela skiten och
spola. Hela skiten?
Han vågade inte spola. För det fanns ingen möjlighet.
Nej.
Det var så att vulkanen i etna. Han var hemma kvällen efter. Varje fortsatte.
Det var äckligt.
Ja.
Det var ju roligare. Ja. Den tyckte jag var roligare grejen än praktiskt med fågeln.
Med?
Fågeln.
Ja, men Nick, ja.
Det var ju mycket roligare. Det måste du berätta. Det var ju roligare.
Att de som håller på med sånt där måste vara hjärndöga.
Ja, men det var ju roligare. Det här var ju roligt
egentligen. Vi var på OS i Sapporo och vi bodde i en lägenhet då. Jag, Stefan Svedner och så Tore Fove och så en kille till. Varför jag tycker samma lägenhet? Och så var vi ute på, det var på den här festen jag berättade om borgmästaren, de högg stora kräftor och allting. Så kom vi hem allihopa och var rätt runda under fötterna. Och först hade Nico till hem som hade väl blivit runda, kan vi säga. Han låg och sov i en säng. Och så hade han en röd sån här isaboverall på sig, hockeyoverall som var underställd, som var, i, alltså var både tröja och byxor i samma.
Mm.
Sån här pyjamasgrej. Den var röd, låg och sov där. Och så hade Roffe Svensson som var också en polare till oss. Han hade varit med honom och sett han kom i säng. Han hade tagit fram papperskorgen, lagt in en plastpåse och lagt armen ner i plastpåsen och sa till Nick att ska du nu spy så spy nu för armen så hamnar du i papperskorgen. Och så kommer vi hem. Och jag och Stefan och Stig Göran hette han. Och så såg vi det här. Han hade satt på en lampa, sån här lite spotlight nattlampa. Rätt på honom. Med röd ärm då. Det var jävligt spännligt. Då kom vi på att Tulef, den här killen då, han hade köpt en liten fågelholk med en burfågel i, batteridriven, som han hade hängande på sitt rum, som kvittade till sig till något. Och vi sa, jävla löjligt att hålla på med det där. Men det blev som ett husdjur hos oss, så att vi nästan var levande. Så nu kom vi hem då. Och så kom vi på att vi skulle ju fixa det här med Nick. Så vi satte igång fågeln på starttid så att säga. Och så smög vi efter golvet och så skötte vi in den här under sängen hans. Ingenting hände. Ut igen. Gjorde om allt utbara. in igen. Helt jävla dött. Fem gånger helt jävla dött. Men då kom vi på att kan det bero på att vi hade ju dämpat ner belysningen. Det kanske är belysningen också. Så vi ställde om den och så satte vi på belysningen. För Nick han såg det, han var ju...
Ja.
Mm. Mycket riktigt. Rutt. Och där vi satt på hetaste, kortaste intervallet. Så det var ju jämfört med en fågelsång där i rummet. Och så ringde telefonen. Då ringde de från Stockholm. För vi hade ju lämningar då på natten.
Ja, herregud.
Och så tänkte jag som reporter, jag skrev mina artiklar. Och så låg de där på kanten och väntade tills de ringde. Och jag och Torleif, det var jag och Torleif som hade sådana situation. Då ringde de från Stockholm och säger, ja tjena, det är Karin på mottagningen. Kan du lämna nu? Och vi tog skratt här. Och Nick, under sängen, en papegoja. Och så, men skäter, prata lugnt. Vad är det som händer? Ja, det var nog så otroligt.
Var det vaken han då?
Ja, sen.
Det var skrattat att, att fågeln lät alltså.
Ja, jag vet. Det var ju fågeln lät och vi skrattade och lamporna var på. Och till slut har du Nick att läsa. För sen fick vi läsa ungefär kanske en halvtimme var för att få in vad story. Och att fågeljäveln hade det fattat. Alltså det var ju ändå en mekanisk.
Det var för, det var för mörkt.
Jag visste alltså, att det var för mörkt som läste av det. Det var ju amerikanskt under. Och liksom. Och den här damen i Stockholm som fick ta mig.
Vad har du det på med?
Är det för lek?
Ja, fy fan. Han låg med en röd sån här
riktigt helt jag ska säkert se Nick framför när han ligger där. Det här är ju Nick Åström.
Vi hade otroligt mycket sånt. Det var ju, alltså livet var ju ut och jobba, stenhård konkurrens. Det var ju press på allting. Vi fick ju vinklar hemifrån, tv och allting. Nu har det här hänt, nu måste jag göra det. Så det var ju som en jävligt prestationsfull period från det tävlingen var tills man hade lämnat i sin stål och klart. Men sen då var det ju liksom bara lämna, för då var ju racet kört. Och så sen slappna av och vi gick ofta ut och tog en drink eller vad vi gjorde. Så det var inte jag
hemma. Ja, ni gjorde det. Nu kommer jag undra om ni gjorde det sen.
Ibland, i det här fallet väntade vi på samtal. Så vi tog ju naturligtvis drinken kanske innan samtalet hade kommit. Men det påverkade inte idiotin i den storyn kan jag säga. För det var ju bara att vi var ju... Ja,
det är typ syrsamhetsburkan som man börjar ha.
Ja,
ja. Det
Ja, det finns så mycket så det är hopsamlat på olika sätt.
Men det var liksom, det var bara grabbgäng också efteråt.
Ja,
det fanns inga tjejer.
Nej, nej. Alltså en, det fanns en kvinnlig journalist som hette... jag kommer inte ihåg vad hon hette. Som vi hade på Aftonbladet. Och hon dog tyvärr i 40 års ålder. Hon var ihop med en kille som också jobbade på Svenska Dagbladet. Men jobbade hos oss från början då. Så att det var nog bra. Så att, men kvinnor var ju inte särskilt vanliga på den tiden. Det var ju nästan... Ja, Ebba von Essen var ju en första tjej som Johan Erika var på ridskola. Hon var ju en tjej som var med på ett par.
Vilken tjej, det var ju också en fantastisk kvinna. Hon hade ett stort jävla hus i var.
Hon ringde ju till sig med så att hon var ihop med som heter, säger vi, Robert. Och de gifte sig aldrig och Ebba var lite så här lite dominant och nästan lite så här
hästlig.
Hästtjej kan man säga. Så ringde hon upp till sin bästa kompis och så här. Tjena, det är Ebba. Har du hört att Robert ska gifta sig? Varför säger du så? För då var ju Ebba och Robert ihop. Vad då gifta sig? Han ska gifta sig. Han ska gifta sig nu på till helgen. Vem då med? Ja, med mig. Det var en inbjudan till bröllop.
Och han hade ju massvis med hästar. Erika var ju där på hästtävlingar hela baletten. Och Nick Åströms dotter var ju också där.
Monica.
Och sen samma dag när de åkte hem skulle de hämta in hästarna från hagen. Och hon blev ordentligt sparkad alltså.
Ja, mot det.
Så det blev sjukhusvistelse. Hon kunde inte åka hem. Hon blev jättesparkad. Sista dagen hon skulle åka hem. Gick inte hem.
Men nu är det något att jag blev huggen här. Det var ju sista dagen.
Ja. När?
När jag blev huggen. av Pittsburgh.
Han biter då eller?
Ja, hon högg mig över huvudet.
Det kommer inte jag ihåg.
Men jag var ju på ridläger nere hos Ted. Ja. Mamma var på kurs där. Men jag gick ju inte på Ted utan jag gick på ridläger som Ted hade. Ja. Mamma var ju på hoppkursen Ted. Ja. Då lånade vi ju, då hade ju inte jag någon egen häst de första åren. Jag var på ridläger. Så då hade jag ett år som hette Pittsburgh hette hon. Hon var jätteelak. Hon alltid liksom försökte bita och sparka. Och sen så sista dagen så anföll hon mig bakifrån. Högg hon mig här och här.
Men gud, det har inte
så hört. Så jag är här.
Har inte hört talas. Precis i ögonbrynet.
Nej, precis. Det syns inte. För det är ju dolt här.
Var det en pitbullpon alltså?
Ja. Och blod, förstår mycket blod det var. Förstår vilken panik mamma fick då.
Ja, så när jag åkte skidor. Åkte skidor. Johanna var liten och hon ramlade.
Men det var ju inte så mycket. Och det var ju torka. Jag tror att vi hade tävlingar på dagen. Så det var ju bara att som, torka upp det. Så jag har ju ett R här.
Det syns inte nu. Jag vet inte. Jag har hört talas om. Men det var som när mamma du när vi var åkte skidor i Lyxen någonstans. Jag vet fan vad. Och du körde omkull. Jag var ju nere i backen. Rika kom efter. Och du körde omkull. Och då så. Mamma! Mamma! Skrek Erika. Tora skrikade på mamma. När dottern hade rasat. Fick jag klättra efter halva backen. Som en jävla idiot. Det var inget fel på dig. Mamma! Mamma! Då var jag mamma.
Oh,
mamma.
Ja, tänk
vilka öde. Du fick också en jävla kyss när vi hade varit på någon ritävling.
Ja, men det var Bobbysen som han, mamma stod och böjde sig fram och han slängde upp huvudet. Så hon träffade henne här i ögonbrynet bara. Det var ju näsan. Kan ha varit på Haninge.
Det vet jag var en gång ner mot, man körde andra vägen mot Nynäshamn.
Ja, det var nog där. Ja, precis. Jag gillade inte Härnösplatsen jättemycket faktiskt.
Men ni hade en dubbel transport så att Nettan tog båda hästarna. Och Erika fick lämna sin bil och så körde jag henne till Södersjukhuset.
Så fick vi se upp henne. Hon har råkat ut för mycket.
Och när vi kom in där och sa, har du cyklat om kul? Så, nej, så Erika ilsk som ett bil. Det är en häst. Ja, så sydde de väl ihop det där eller vad de gjorde. Då skulle hon ju tillbaka och hämta bilen. Så vi körde ju tillbaka och hämta bilen och så körde hon igen. Har du cyklat om kul? Nej, jag är en häst.
Och de jävla hästarna var också lätt att samarbeta med ute.
Blödde sig in i helvete. Och det fanns, alltså, av alla dessa jävla hästbitna människor så fanns det förbannat med inte ett bandage.
Hästbitna?
Ja, de var hästbitna. Mm. Så jag vet att jag hade en tröja och så hade jag en t-shirt. Så jag fick ta av mig tröjan och t-shirten. Och så fick jag, ja. Så jag stod där i BH:n alltså. För att stå, för de blödde ju så in i helvete.
Jag tror att det var ögonbryn. Näsan tror jag att hon fick någon till av
lusen. Jag tror att det var lusen.
Ena gången var på Haninge.
Ja.
Och jag till Kusen.
Nere mot Tumba där.
Andra gången då fick jag, då var jag också med. Och då fick de ju från näsan i leporna. Det hoppar ju. Det här var. Hon blödde så.
Jag har också fått det i ögonbrynet en gång.
Så jag vet att jag fick ta. Jag tänkte, vad gör man? Finns det inte en käft som har ett bandage? Ja, t-shirten hade jag på mig då. Så jag tog av mig tröjan. Och så var det t-shirt på det. Och så på mig tröjan igen. Det var inte så mycket annat att göra. Mm. Jag fick klä av sig där för att rädda dottern. Och så körde vi iväg då. Du åkte säkert
med detta. Jag åkte med detta på stället. Vi gjorde klart allting.
Det var ju tur att det hade en dubbeltransport där. Så att ni kanske åkte dit med dubbeltransport. Hon tog ju hem hästarna. Erika var ju tvungen att lämna bilen för hon fick ju inte åka sitta och köra.
Nej.
Nej.
Mm.
Ja. Nej, jag förklarar ju varför vi åker bil och äter på McDonald's. Jag har ju kallis hållit det mest.
De där mysiga hästarna. Och hon är väl redo.
För det mesta.
Herregud, hur ramlar jag av? Eller vad höll du på att ta mig upp?
Ja.
Han sparkar bara ut vad jag får.
Just det, fiklebocka.
Snödriva alltså.
Fiklebocka med mormor, men vi var ute och red. I snön.
Och jag höll inte på att ta mig. Jag tror, nu fick du släpa upp. Jag tror, nej, det var nästan som man fick sätta en rem på mig och släpa upp.
Och sen ett år kom ihåg så åkte du med slalomskidor på den här och jag hade inte tog fel skidor. Hon tog mina skidor. Ja, så de löste ju ut hela tiden.
Jag var ju stelast med en penis. Jag vågade ju liksom inte. Och så kör vi jävla. Så kom jävla koker så här.
Ja, vi drog i järnet.
Och jag stod där. Och jag höll på att dö. Jag tänkte, stå. Skidorna löste ut. Vi hade ju fel skidor.
Ja.
Men jag hängde på. Men det var inte roligt heller. Ni får som en jävla idiot. Jag satt bakom det och tolkade.
Men det gick ju för att tolka, jag inte gjort
det på jättemånga. Jag tror det var samma gång jag ramlade av också. Jag kom inte upp. Man fick liksom dra upp med hästen, tror jag. Det var som var otroligt.
Ja, roligt.
Jag ställde upp på skinnen så tyckte jag att jag hade fel skinnen. De stämde ju inte på
mig. Nej, inte alls. De får bara galoppera blunda.
De bara läste ur. De började med att läsa ur. För då upptäckte jag det. Det var som liksom en grusväg. Men det var inte mycket. Och då kan jag tänka vad spänd jag var för att stå liksom. Inte en millimeter. Men då åker jag. Under farten och skinnade. Det åkte ut alldeles far som en raket. Alltså, hela...
Det var roligt.
Jag hade ju roligt redan mycket på den tiden. Jag med.
Mm.
Jag var ju riktigt duktig. Jag med. Hoppade jag. Hade med.
Mm.
Och då var det. Mm. Det var fint. Det som inte gick över bron.
Men det var Fellini.
Ja, Fellini. Ja. Mm.
Men då var det inte en massa vättar.
Nej, det kanske var vätta på
bron. Det kanske var därför han vägde på över.
Jag såg dem inte.
Nej.
Så var det var som mamma sa att de var jätteförbannade. Bara en katt gick för över bron så gick han över.
Ja.
Men han var ju lite cool.
Ja, då gick det bra. Då såg han.
Ja, men det var helt sjukt. Bron håller. Då gick det bra.
Innan vi fattade.
Egentligen är det en intelligens hos hästen. Det är ju att den är dum. Den är smartare än de andra.
Men alltså han gick ju över de första 2 månaderna. Sen är en vacker dag bara vägar han att gå över.
Ulrika var död. Hon berättade att flera gånger fick hon ju stå tills hon väntade att det kom när hon gick. Men det är snällt att gå framför här så jag kommer över. Jag kommer inte över.
Det fick jag också göra. Ja. Eller jag började med att backa. För först var det bara 5 meter innan bron. Så då vände jag om dem så backade jag över. Det gick ju jättebra.
Och så är det backa.
Ja, men sen så kommer jag ju på att så fort man kommer ut från Liddersvik här. Ja, men du vet ju hur det ser ut där.
Mm.
Och stallet liksom är här så kommer man ut på vägen så.
Mm. Mm.
När man kom här i svängen, det var då han flyttade i den här punkten. Han började krångla längre bak.
Ja.
Den skulle inte backa så 50 meter ibland.
Backa ut från stallet hela vägen.
Sen gick ju inte det heller.
Jag började gå med honom.
Då kom du och mötte mig.
Ja, det gick ju bra.
Så kunde vi gå ut. Kunde gå över komma över bron för mormor och komma och möta mig.
Då gick jag ju före, då gick han ju.
Mm.
Och sen blev det så att jag gick och så hade jag en morot.
Mm.
Och det slutade med att jag fick ju gå före.
Mm.
Eller han gick och tittade bakom hela tiden om jag var med.
Mm.
Mm.
Och jag gick där och sen började jag
bakom oss då.
Sen gick jag liksom började gå bredvid. Då fick han en morot varje gång.
Mm.
Ja. Och till slut så var det så att han tittade ju och så gick han.
Blir det någon morot eller?
Ja, och när han kom över då stannade han.
Mm.
Då fick jag gå fram igen morot.
Mm,
men medspö med morot.
Han gick och tittade ju hela tiden att jag var efter. Han visste att jag fick han en jävla morot. Därför det gick han ju.
Mm.
Han stannade ju varje gång.
Mm.
Stannade han ju för att få morot. Men tänk när jag, herregud, när jag skulle han hade ett jädra sår. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och jag och Åsa Lilja skulle lägga om det jäkla såret. Han var ute i, och han var ju på grönbete då. Och ja, jag sa Åsa, skulle hon hjälpa till. Men när vi kom dit så visade att hon var ju jävla rädd för hästar. Som det var värre än någonsin. I alla fall så stod den här apan ute i hagen. Och jag gick jättebra. Tog tag i henne när vi gick hem. Och sen hade jag min påse med morötter. Och den gick, Åsa gick ju med morötter med min påse. Och så var det en massa små ponny.
Ja, och de fick ju också, governor Toby.
Ja, de fick ju syn på påsen. Fick ju syn på påsen på Åsa. Så då började jag jaga henne. Hon började ju kasta påsen och sprang som en jävla idiot. Sen hade jag ingen hjälp av henne. Hon stod ju
som en var jättegott med godis.
Ja, men så. Och nästa dag, då ville han inte alls. Så tog jag den, så fick jag ju lägga om det där. Och så fick jag ju sin morot.
Mm.
Nästa dag då var det jävligt jobbigt.
Då visste
han ju. Och tredje dagen.
Då alltså han var ju sjukt smart.
Tredje dagen var det fullständigt
omöjligt. Ja, han visste. Alltså,
när jag kom, tredje dagen när jag kom, då gick han och ställde smörbröd de andra hästarna. Och då vågade inte jag
gå fram. Kom och ställde sig med rumpan
till. Ja. Och så fort jag kom, jag fick komma så här nära. Sen gick han ett par tre steg in i flocken.
Mm.
Men i alla fall sen fick jag ett tag på den sista dagen. Och då, och då satte jag på honom med tränsen. Och då hade han ju sån, det var sån här.
Flywood heter det. Det hänger för ögonen för getingar.
Ja, och det var på. Och då hade jag ju satt den så att den hängde i bak och så jag stod rakt upp så här. Och så sa han, han såg så jävla skamsen. Han skämdes hem så jag kom och gick med. Och jag fick ju göra. Och så fick jag ju morot. Då bara han vände han på huvudet. Han tog ingen morot och så gick han. Han tog inte.
Nej, men han var väldigt personlig för Lina. Det var ju också
sur, så att den moro skulle jag inte ha. Ja, då hade jag ju fått tag på honom.
Mm.
Och då kom
men det var ju det som gjorde honom så skärm också. Att han var så otroligt otroligt temperamentsfull.
Han var ju så snäll
egentligen. Han var ju världens snäll.
Precis som man kände. Om jag går in i den här flocken då vågar inte hon komma
hem. Ja, han visste precis.
För jag fick gå så här nära honom och stod så här och så backade han in i den jävla flocken och stod där med mig. Och sen gick jag sa till oss, hade jag haft en golv, nästa gång tar jag med mig golvkräm och slog klippet till alltså. Jag var så förbannad på honom.
Ja, men han höll ju på att bli avlivad för att han hade så himla svåra skador, så här en benskada. Men sen så är Karin som köpte honom.
Mm.
Så blev han jätteskadad.
Mm. Nej, hon hade
köpt. Hade han gjort det?
Nej, jag vet inte vad någonting i hagen han hade gjort illa sig. Ganska illa.
Inte när ni hade.
Nej, när Karin hade köpt honom. Men så sa hon bara, nej. Han får gå här och skrota. Han är som himla fin vän. För han var ju verkligen en vän. Han var ju jätte. Han gnejkade ju tills jag kom fram till boxen och sa hej till honom. Lite samma sak med mamma. Och liksom så. Han var ju väldigt, väldigt personlig. Så han stod åt. Man stod och borstade på honom. Stampade honom. Blöjde han på en. Så jag sa, okej, nej men visst, fine. Ät du fred du. Så kommer han komma in igen.
Och han ville inte bli
stöd. Liksom, nej, och då respekterade man det. Så gick man ut.
Mm. Mm.
Men då sa hon att jag hade, alla sa till mig att jag skulle borde avliva honom. Men han är min bästa vän. Så att hon redde inte honom tror jag på 1,5 år. Och nu blev han bra. Han fick vila. Fick ta den tiden han behövde. Men han lever ju fortfarande.
Ja, jättefint. Han var jättefint.
Måste åka hälsa på honom.
Ja, han var verkligen jättefin. Men Bobbysen var ju fin.
Ja, hon var finare. Nej, för Lina var ju en bättre häst. 100 gånger om. Men han hade ju lite fel med temperament. Han blev ju så nervös när han kom på tävling jämt.
Men det var ju nättans fel att man skulle köpa en ny häst. För då blev du snart 16 år och fick inte rida på honom. Mm. Du skulle ha haft kvar
Bobbysen. Ja, om jag hade haft kvar Bobbysen så hade jag ju fortfarande ridit.
Ja, jag skulle
på full tid. Absolut. Då hade jag aldrig slutat med
hästar. Det blev ju jättefel.
Det blev jättefel, faktiskt.
Mm. Jag sa det. Ja, jag sa det. Varför ska ni göra det här?
Mm.
Ha kvar så länge du kan ha.
Mm.
En pony. Han var ju så stor. Han var, man kunde ju nästan
han var ju stor häst. Mamma fick vi ut i galoppen en halvtimme innan vi mätte honom.
Ja,
han skulle sjunka ihop lite.
Så han var ju på gränsen. Alltså det gick. Det var jävligt synd att det var så.
Mm, det var synd.
Mm. Jag sa det. Men ingen lyssnade på mig. Det var ju bara hästmänniskor så var jag.
Lyssnade på mig då? Vilken tid ska vi försöka få golftid imorgon?
Ja, just det.
Jävligt bra.
10:11. 11:12, 1:02, 3:00. Det är väl klart 4:00. Eller om vi ska spela hela dagen.